CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Byggmax! Kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Hej, hej, hej!
Varmt välkomna ska ni vara till Den svenska modellen. Podden som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och vid den här mikrofonen idag sitter Jörgen Wittfeldt och mitt emot mig Dagens Arenas chefredaktör Jonas Nordling som har en spaning, tänka sig.
Det stämmer. Jag tänkte faktiskt att vi skulle backa bandet lite 3 år tillbaka i tiden. Det finns ju, vi har gjort tusentals intervjuer genom åren, men det finns ju alltid några som dröjer sig kvar lite som man minns. Så jag tänkte använda den här spaningen som en möjlighet att spela upp lite ljud från en sån intervju. Så, ja.
Kan vi testa lite ljud här? Alltså, du kan väl berätta lite om vad gör du när du inte är här?
När jag inte är här tänker jag på att vara här. För jag tycker det är väldigt roligt. Nej, jag är nog i frågor, i lösningar, i idéer. Ibland i fantasin. Det tycker jag är roligt att vara.
Ja, den här personen då som gillar att vara i fantasin är Lovisa Hamrin som jag träffade för 3 år sedan för att göra en intervju i en podd som jag gjorde då på den tiden som heter Journalistpodden. Där jag för övrigt intervjuade även dig en gång.
Just det.
Hon är ju då vd för Herenco-koncernen och det finns anledning till att prata lite om den i dagens avsnitt, tänkte jag. Lovisa Hamrin är ju en väldigt speciell person på många sätt och vis. Och inte heller så uttjatad när det gäller intervjuer. Det är inte helt lätt att få en intervju med henne. Det tog lite tid även för mig den där gången. Här när vi nu har börjat intervjun så har hon beskrivit sig som en glad skit.
Om vi håller fast vid att du är en glad skit då, hur försöker du gestalta det då i ditt vd-skap?
Att försöka hitta arbetssättet som gör att jag är på rätt frågor. Där jag kan vara mer energigivare. Plus att jag har inga problem med att göra tokigheter och sådana här saker. Utan att det tycker jag är roligt.
Kan du exemplifiera vad du definierar som tokigheter?
På bordet framför oss ligger prylar. Fysiska prylar. Stenar, kottar, träpinnar. Med lite värdeord på. Och det var en sån grej som växte fram i huvudet när vi skulle kommunicera värdegrunden för Herenco gentemot våra medarbetare. Det kunde bli en jävla flopp, men den funkade tydligen.
Ja, det som hände här var då att under intervjun så plockade Louise Hamrin fram en liten påse som hon har sytt full med pinnar och kottar som hon har målat olika färger och ord på. Och det är en väldigt bra bild, tror jag, över hennes sätt att leda det här företaget. Det är allt annat än konventionellt. Men hon verkar göra det rätt bra, för Herenco-koncernen går ju som tåget, i alla fall vissa delar av den där. Man sysslar framförallt med förpackningar, kaviartuber och emballage och sådana saker. Så bilklädsel sysslar med också. Men hon sysslar också med tidningar, medieproduktion, och det är ju egentligen deras ursprung, den så kallade Hallpressen, det som nu heter Hallmedia. Och Lovisa Hamrin är då alltså fjärde generationen utav den här familjen Hamrin som har haft kontroll över de här tidningarna som då ligger i Småland och i Västergötland. Och den här intervjun spelades då på familjeföretagets huvudkontor i Jönköping. Och runt omkring oss så fanns det en hel del tavlor som hon berörde på det här sättet.
Det som jag har lärt mig under vägen Och det är lite coolt att vi sitter där vi gör, för vi har mycket bilder på väggarna. Det är konst, det är till för att provocera och till för att aldrig stå fast vid några kanter. Och det är också bilder på våra släktingar och duktiga medarbetare på väggen. Och det är klart att jag tog vid 08 och min pappa som hade drivit i 38 år var samtidigt väldigt sjuk. Och det var mycket som var nytt. Så det var relativt tuffa år i början. Och då hände det att jag gick in och tittade på herrarna på väggen. Och tänkte, fan vilken jävla börda ni har lagt på axlarna. Och ni ser inte ens glada ut.
Nej, och för att verkligen beskriva scenen då, så i det här rummet så var det fullt med guldramar med gamla gubbar som såg minst sagt sura ut och tittade ner på oss där. Och jag fick för övrigt sen ett år senare ett mejl från Lovisa Hamrin där hon berättade att hon hade tänkt länge på det där efteråt och bestämt sig för att ta ner tavlorna till slut. Så att det är också en så här talande bild av det hela. Men som sagt, va, hon basade för ett företag som har stor lönsamhet i alla delar utom då tidningsverksamheten. Och redan då för 3 år sedan så var det den logiska frågan att ställa.
För jag tänker, om man som utomstående och utan medieintresse skulle titta på er verksamhet, så kanske det första man skulle råda var att göra sig av med den delen och behålla de som är mer lönsamma.
Ja, vi vill ju hålla på med det vi gör. Och hur eller hur så är halvpressen en del av vår DNA. Så ett ägarengagemang i den bemärkelsen att det är viktigt för oss. Och då kanske det är mindre pengar, då kanske det är mer det ideella jag tänker på. I riktning framåt.
Det betyder alltså att det är egentligen, när det gäller halvpressen så har ni, du inte riktigt samma krav på lönsamhet som för de övriga delarna. Är det det du säger?
Jag tror, och jag är egentligen väldigt... Man måste tjäna pengar. Därför det blir inte sund verksamhet om du lever på marknadens villkor om du inte tjänar pengar. Och sen måste du förstå vad är det för situation vi befinner oss i. Så att vi har någon form av tidsaxel där vi genomför resan med våra kunder, med oss själva, med våra arbetsmetoder. Och då måste man vara klok i det avseendet. Vi har haft år bakåt med förluster och vi har inte koncernens högsta lönsamhetsmål idag för halvpressen, men vi är överens om att det är så vi ska jobba. Men vi har en riktning på det och vi har en insikt i vad marknaden är som vi utgår från. Jag tror man kan hitta på mer grejer, men vi har lagt oss framåt utifrån en form av realism i botten.
Ja, realism i botten lät det då för 3 år sedan, och det är väl den realismen som nu också har gjort att Lovisa Hamrin till slut bestämde sig för att sälja den här delen av det anrika familjeföretaget till Mittmedia, A-media, norska A-media och Mittmedia då, svenska Mittmedia, som då köper hälften av de här var utav Hallmedia som koncernen numera, eller tidningsdelen av koncernen numera heter. Och Mittmedia är ju då ägt utav Bonnier numera. Så att det är ju då Bonnier tillsammans med A-media då som tar över ägandet utav det här. Och det innebär ju då dels att en epok i svensk tidningshistoria är över. Familjen Hamrins engagemang i Hallpressen. Och det är ju naturligtvis det är ju en detalj i sammanhanget som pekar på svensk medieutveckling eller medieutveckling i världen i stort. Så det är inte så mycket att säga om det. Det är ju klart att när man gör en sån här intervju så 3 år senare så hör man ju mycket i det hon säger som kanske nu blir verklighet med den här försäljningen som hon kanske redan då brottades en hel del med, inte minst med det här oket som hade lagts på hennes axlar då som arvtagare i det här familjeföretaget. Men inte det jag tänkte prata om egentligen. Jag tog bara chansen att få spela eller egentligen få lyssna på en intervju som inte riktigt kunnat lämna under de här 3 åren. Och jag kan, för de kollegor som är där ute och söker efter spännande intervjuobjekt, så ska jag säga bara Lovisa Hamrin skulle jag intervjua alla dagar i veckan, för det är en egen upplevelse kan jag säga.
Kan du säga någonting mer om varför det är det? För det framgår ju lite grann kanske i de här klippen, men inte helt.
Lovisa Hamrin är integritet med stort i. Vi var, för att få göra intervjun så hade jag först en träff med henne långt innan för att egentligen bli godkänd för att göra den. Och sen när jag väl gjorde intervjun så var det inte bara ett intervjutillfälle, utan jag fick då vara med en hel dag. Och där jag också fick ta del av alla delar av hennes verksamhet, för att hon verkligen ville att jag skulle få en total bild av allt det hon gjorde. Så att, det är också totalt nej till allt. Och sen så när man vänder och säger så här, okej, jag vill göra det här, då får man också hela paketet. Så att det är väldigt fascinerande på många sätt och vis. Men jag är ju också en rätt jordnära person i det perspektivet att jag har väldigt svårt när det blir olika managementsfilosofier. Men jag är inte så jordnära så jag tycker att management bojkottar det. Utan det blir också, för mig blev det ju ett annat universum på det sättet. Så det är en väldigt spännande på många sätt.
Jag tänkte på det där när hon sa att det kunde ha blivit en flopp. Mm. Hur vet hon att inte alla egentligen tycker det, men nej, inte vågar säga det till?
Jag tror att, jag kan ju rekommendera, den här intervjun finns ju på Journalistpodden, så den kan ni ju googla fram. För det är en halvtimme vi pratar om sådana saker och den typen av följdfrågor kommer upp, kan jag säga. Så att, men jag tänkte att vi skulle egentligen prata om det här med att det blir allt färre då aktörer på mediemarknader. Den svenska i det här fallet då, så har vi då, nu ska vi säga att konkurrensmyndigheterna ska ju pröva det här köpet först, men givet utvecklingen på mediemarknader runt om i världen så är det svårt att tro att man skulle hävda att det här är ett problem så länge det finns. Det finns ju, bortsett från Bonnier och Schibsted, och så finns det ju fortfarande några andra aktörer som lever vidare, NTM och Gota exempelvis. Så det finns ju några kvar, men vi har ju hamnat i det läget att mediebranschen i sin digitalisering allt mer blir den här då, som man har pratat mycket om, att den digitala ekonomin är winner takes it all ekonomin. Det finns bara plats för en. Egentligen, jag tror det var samma dag eller dagen efter som affären om Hallpressen offentliggjordes, så var det gamla chefredaktören för BuzzFeed, Ben Smith, som nu är mediekommentator i New York Times. Han skrev sin första kolumn där och den var just passande nog riktad mot New York Times, som han beskrev som att det största hotet egentligen mot New York Times är New York Times själva, för att de håller på att nå en monopolställning. Det går så bra för dem i den digitala medieekonomin i USA att de liksom utklassar alla andra, och det är ett problem för att de blir nu den där winner takes it all som man har sagt ska dyka upp. Och det är klart att nu får man komma ihåg att den amerikanska mediekontexten inte har ett stort starkt public service som vi har i Sverige, men jag tror ändå att det där är, vi har en trend nu där vi faktiskt kommer uppleva det här. Och många pratar om att i Sverige så det kommer bara finnas två kvar. Och det är nu, det handlar bara om vilka två det kommer bli. Och sen hur de två sen kommer dela upp sinsemellan, så att man inte konkurrerar på någon plattform egentligen överhuvudtaget.
Och varför två och inte bara en?
Ja, det är en bra fråga, för egentligen så borde det bara vara en.
Volvo, Saab, det blev bara Volvo, SF och Sandrev, Bio, det blev bara
men
SF.
Du har helt rätt, men det jag menar är att det kommer finnas två aktörer kvar som kanske antingen delar upp geografierna eller plattformarna, och därmed blir det väl egentligen bara en. Och då pratar man ju om att det bör bli Bonnier och Schibsted, för det är de som har de tillräckligt starka musklerna. Men så finns ju då aktörer som NTM då, som gärna tror jag fortfarande vill se sig som att nej, men vi kommer vara med på kartan. Gota har ju en också kanske en ambition, men känns kanske inte lika offensiva i sin proaktiva kamp att försöka stå emot de två stora. Så där får vi väl se vad som händer naturligtvis. Men jag tror att givet det man hörde här med Lovisa Hamrin, så hon måste nog känna att oket är av i alla fall, och att hon kan fokusera på kaviartuber och sådana saker som hon brinner för.
Jo, i och för sig, fast jag sitter nu och tittar på en tv-serie på HBO som heter Succession, som väl man kan säga det är någon slags porträtt av en Rupert Murdoch-typ som håller på att bli gammal, och hans fyra barn slåss om vem som ska ta över efter honom. Och den handlar ju egentligen ganska mycket om det där. Han vill väl bli den där winner takes it all innan han lägger näsan upp. Och det man förstår av serien som jag tänkte på när jag hörde Lovisa Hamrin också, att det måste nog ha varit en hel del ångest i att avyttra det som är själva själen egentligen i hela grejen. Alltså de här stränga männen som tittade på henne från de där tavlorna. Hon måste ju ha ställt sig frågan, vad skulle de har tyckt om dem.
Mm, det har de säkert gjort. Och någon som också brottas med det här dilemmat är ju säkerligen någon som är utelämnad det här, men det är kanske det sista kvarvarande stora familjeföretaget i mediebranschen, den andra koncernen uppe i Värmland.
Och Bonniers är väl också...
Ja, nu ska vi absolut, Bonniers ska vi inte glömma bort. Men ledningen för Bonnier News är ju professionella personer, medan ledningen för MVT-koncernen är fortfarande representanter, alltså som är i operativ ställning är ju familjemedlemmar, med att Bonnier som familj mer rör sig i styrelserum och liknande. Okay. Så, så att, men det är klart att det är helt rätt, den distinktionen ska man lägga in också. Men Victoria Svanberg som är då som leder andra koncernen och är också ordförande i tidningsutgivarna numera, så hon är ju då kanske den sista kvar nu som ska försvara familjeföretaget. Och de har ju valt en helt annan strategi. De har ju köpt in sig i Schibsted och har liksom fingrarna i många syltburkar för att på så sätt kanske styra utvecklingen genom att vara på insidan av allting som händer. Och de har lagt fram en helt annan strategi. Så att där är väl mera hur mycket tydligare kommer fusioneringen mellan Ander-koncernen och Schibsted utvecklas i Sverige helt enkelt.
Och vad tror du att det här leder till då när det blir nästan bara en aktör kvar?
Ja, Ben Smith i den här spalten i New York Times, han menar ju på att den största faran är ju att ett företag med sån här stark monopolställning, de äter ju upp alla talanger, de liksom dränerar alla liksom möjligheter för andra att utvecklas, därför att de är de som sitter på musklerna och på plattformarna som alla vill jobba på. Och det är ju det som är den digitala winner takes it all liksom dogmen, att det finns ingen luft för någon annan att andas i den
men
här ekonomin.
Så kan det ju vara från företagsperspektiv, men jag tänker från publikens perspektiv.
Det är klart att det blir dåligt. Och det är klart.
Varför
att,
det?
Ja, men mångfald är ju per definition bra i mediebranschen. Så ju färre aktörer det finns som kan erbjuda ett spektrum av olika... Ja, men du och jag sitter ju i en helt annan del av medieekonomin. Och liksom, det är klart att aktörer som vi, som kanske är verkligen avantgarde och lite partisanmässiga, så här, vi kommer kanske ha en plattform kvar, kanske tvärtom stärka våra ställningar på grund av det som händer. Men det är det här spektrat mitt emellan där, som jag kan känna, det är väl där konsumenterna lider skada, att bulkjournalistiken kommer försvinna helt enkelt.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se, och det är väldigt svårt att förutse faktiskt. Även man skulle kunna tänka sig, jag har ju sagt det förut i den här podden, att kommer det där ens att funka om man kollar på musikbranschen eller filmbranschen? Det skulle ju kunna bli någon form av Spotify-variant också, där enskilda inslag tävlar mot varandra på en öppen marknad, där man som konsument liksom köper, ungefär som man köper en låt på Spotify, eller man köper en stream, så köper du en artikel. Ja, den här artikeln från Sydsvenskan, den vill jag läsa, men jag vill inte prenumerera på Sydsvenskan och betala 119 kronor i månaden i flera månader. Det känns logiskt, men det är klart, för Bonnier, om de blir jättestora nu då, varför skulle de gå med på det?
Nej. Och sen är det ju en sak att diskutera distributionsplattformar så här som vi har gjort förut, men det är ju så, det man glömmer bort.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Lite också. Det är ju en sak att välja musikstilar i en spelare eller genre i en strömningstjänst för som visar filmer av olika slag, men den redaktionella idén och de skillnader som ska synas i olika publicistiska grundtankar, de kan vara svåra kanske att förmedla på en sån plattform, utan då blandas ju allt ihop till någon sorts kökkenmödding ändå, kanske på ett sätt som det kommer i alla fall, tror jag, inte även om man hittar en lösning, så kommer det inte skapa en bild av mångfald.
Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, man tänker sig en plattform ungefär som Twitter, tänker vi. Mm. Fast bara med mediaaktörer, stora och små.
Vi kan ju bara påminna oss en dimension som jag försökte lyfta upp i tidigare avsnitt också, med vinjetteringshelvetet. Liksom. Mm. Så att det kommer ju in i en sån dimension.
Det finns många utmaningar där. Mm. Ska vi göra halvtidspaus där då?
Det tycker jag.
Mm. Då är det min tur. Och jag är ju väldigt mycket i corona just nu, och det finns ju många aspekter på det, men det här är ju en mediepodd, så jag tänkte naturligtvis ta medieaspekten av det. Och det är klart, nu har man ändå varit med ett tag faktiskt, och genomlevt i alla fall två sådana här pandemilarm. Det första var fågelinfluensan och det andra var svininfluensan. Och jag roade mig igår med att gå igenom gamla rapporter från MSB som i efterhand gick igenom båda de pandemilarmen då. Och det finns ju några saker som man verkligen känner igen nu från de där rapporterna. Jag anar att det kommer skrivas en rapport om det här pandemilarmet också så småningom. Dels är det ju hur liksom tonen är. Vi kan ta en person som förekommer väldigt mycket nu i rapporteringen, Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. Han citerades och intervjuades mycket även då. Fågelinfluensan, den hade ju den egenheten att den visserligen kunde smitta människor, men bara från fåglar så vitt jag vet. Människor smittade inte varandra, man var ju rädd för att det skulle bli något, att det skulle mutera då och bli en pandemi. Men så här sa då, det här var i Expressen tror jag det var. Skräcken sprider sig över Europa. Den dödliga fågelinfluensan har nått Turkiet och är på väg mot Sverige. Panikåtgärder vidtas nu för att förhindra ett mardrömsscenario. Så kommer Björn Olsen då. Miljoner människor kommer att insjukna, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. Det hade kunnat bli så, kanske. Man ska inte raljera över vad han säger, men det blev inte så. Det vet vi nu. Och Expressen och Aftonbladet har ju en särställning liksom när man går igenom det här när det gäller sensationsmakeri. Det är väldigt många sådana här sköna löpsedlar och första sidor. Hotet från fåglarna och min favorit, den här första sidan, när man ser en konig bild på några flaxande fåglar. Och så står det, smittade fåglar på väg mot Öland. Paniklarm i natt, Jordbruksverket i krismöte. Riktig favorit. Och den här, regeringen i krismöte idag, fågelsmittan i Sverige, döda sjöfåglar hittade. Och återigen, när man vet att det var väl inte knappt någon i Sverige som ens blev sjuk, än mindre dog av fågelinfluensan. Jag kan ha fel här, men det var i alla fall en väldigt, väldigt lindrig pandemi då. Är det det vi upplever nu? Man måste ändå fråga sig det. Visst, historien upprepar sig inte. Men det kan vara så att det här slutar med att visst, en hel del människor blir lite milda influensasymptom. Några människor med underliggande sjukdomar som är gamla kanske dör också. Vilket de ju gör ofta av säsongsinfluensa också. För mediernas roll är ju naturligtvis att informera publiken, att människor ska veta, kunna orientera sig i sin samtid. Men när det kommer de här pandemilarmen så är det är något annat i görningen också. Det är något som ligger djupare. Vi har ju liksom den här rädslan för smittsamma sjukdomar, den är ju liksom nedärvd verkligen i mänskligheten. Det finns i våra överlevnadsgener att vara rädda för det här. Och mycket av det tycker jag att man kan se nu. Att det blir irrationellt på något sätt faktiskt. Mycket av det är spekulation. Och det är också någonting som de här rapporterna tar upp. Att en hel del av nyhetsförmedlingen handlar om det, man vet inte, utan man spekulerar. Och spekulation är ju sällan en bra sak för den som vill liksom bli lugnad. Och när vi sitter med facit i hand på fågelinfluensan och svininfluensan så är det ju väldigt slående. Svininfluensan var ju samma sak. Och det man kan se här med svininfluensan, det finns ju liknande löpsedlar även där då. Vad sägs om den här till exempel? Dog på 45 minuter efter beskedet om svininfluensan, ett Expressen-löp. Eller den här från Metro. Julgrisen kan sprida svininfluensa. Metro listar de största farorna vid julbordet. Och de har en ganska intressant graf, MSB, i den här rapporten om svininfluensan då. Där de kollar hur stor andel av, alltså dominerande teman i mediernas spekulationer. Där spekulation om hotets allvar och virusets egenskaper, det är den stora. Det är det man liksom spekulerar mest om. Och så en lite mindre del är spekulation om beredskap i samhället och åtgärdernas effektivitet. Det var en ytterligare sak som jag tyckte var... Ja, även väldigt högt utbildade människor som borde veta bättre deltar i spekulationen. Till exempel professor Hans Wigzell intervjuade Expressen angående svininfluensan. Nej, fågelinfluensan faktiskt. Och han uppmanar alla oroliga att hamstra medicin. Han säger att han själv har gjort det och många han känner gör det också. Förstå vilken effekt det får på människor. Att en professor, en högt ansedd professor i medicin pratar på det sättet. Väldigt mycket spekulation ju. Och en ytterligare intressant utveckling är att fågelinfluensan, där var faktiskt hotvinkeln mindre, så att säga. Det var seriösare, kan man säga, i fågelinfluensan. Det hade utvecklats på ett negativt sätt till svininfluensan. Så här, jag citerar ur MSBs rapport om svininfluensan då. Den tidigare undersökningen av mediebevakningen om fågelinfluensan 2004-2006 visade att totalt 32% av alla artiklar och inslag, det är alltså en tredjedel då, innehöll vaga och obekräftade uppgifter. I samband med svininfluensan var andelen ännu högre, nästan 40%. Det bör dock påpekas att merparten av artiklarna hade vissa inslag av spekulation, medan bara 4% var genomgående spekulativa. Vanligast var spekulationerna i, hör och häpna, Ekot. Och minst vanliga i TV:s nyhetsprogram. Ja, det är klart att jag har kikat lite på löpsedlar och sånt även nu då. Och jag bara tittade de senaste 2 veckorna här. Läser lite från Aftonbladets senaste 2 veckor. Då. Så farligt är coronaviruset för dig. Det här är bara första sidor. Flera nya fall i Sverige. Så spåras smittan. Löfven, vi måste ha koll. Och influensapaniken i Mellon. SVT har infört karantän. Så ska smittan stoppas. Drabbad 16-åring blev lite rädd såklart. Experternas svar på de vanligaste frågorna om viruset. Man blir ju helt översköljd av detta. Och frågan är då, är det i paritet med hotet? Så som vi ser.
Ja, det kommer man aldrig veta förrän efteråt naturligtvis. Nu hade du 2 exempel på tidigare bevakning. Men det är väl svårt att säga att vi skulle undvika att prata så mycket om coronaviruset, givet att det faktiskt är samtalsämnet i hela världen.
Just det är hur nu. Man pratar om det. Det är hur man pratar
jo,
om det.
Jag tycker det som fascinerar är väl lite, det är en väldig kreativitet på vinklarna. Man kan få in coronavirus på det mesta just nu, och det gör man väl den redaktionella bedömningen att vilket ämne vi egentligen nu ska bevaka, så får vi nästan göra det utifrån att förhålla oss till coronaviruset på ett eller annat sätt. Jag gjorde mig själv skyldig till det här igår genom att vinkla upp vår söndagskrönik, att det här borde ni prata om istället för coronaviruset, och prata om det var en text som handlade om resistenta bakteriestammar och så. Men det är klart att då gör man ju det, försöker man ju höra det kroken utifrån coronaviruset. Arbetsgivarna slängde ju in coronaviruset i avtalsrörelsen här i veckan också, och då tog ju andra, vi hade en annan krönika apropå det som då passade på att ja, men det är jättebra att coronaviruset dyker upp i avtalsrörelsen, för då kan vi prata karensdagen. så att jag menar, alla tar chansen här nu lite.
Den här rapporten från MSB, eller en av dem, i alla fall den om fågelinfluensan, innehåller också intervjuer med nyhetschefer. Och de är ju självkritiska, för det brukar vi ju ofta vara i efterhand, så att säga. När, då kan man ju titta på MeToo, så där, när man är liksom i stridens hetta, så kanske man inte är så självkritisk, men efteråt, då är det okej. Nyheternas, jag citerar rapporten nu, nyhetschefernas självkritik handlar i hög grad om att medierna i allmänhet rycktes med i en alarmistisk kvällstidningsjournalistik när de första fallen av fågelinfluensa upptäcktes i Sverige. En av vetenskapsjournalisterna har samma uppfattning. Tidningen rycktes med i drevet, säger hon. Motsvarande självkritik finns inte hos de intervjuade kvällstidningsjournalisterna. Det är ju så kvällstidningar funkar. Dåliga nyheter är bra nyheter. Vi lever ju på lösnummer, säger en av dem. Och ja, det är väl ungefär så det är. Att det här är sällsynt väl anpassat för kvällstidningsjournalistik.
Så kan det vara, men all undergångs som alla undergångstankar görs ju extra bra i alarmistiska rubriker naturligtvis i första sidor, så det ligger ju lite i sakens natur, men jag tycker ändå så som utifrån min nyhetskonsumtion att det ändå, man får ju en, man kan säga den bild man får som medborgare är ju att ingen egentligen vet. Det tycker jag är väldigt tydligt. Och det är väl kanske ändå den tryggaste resultatet av nyhetsbevakning så till vida att man lyfter upp väldigt många olika dimensioner. Jag tycker också, precis som du har gjort här nu, att man hänvisar till att hur var det då förra gången, och det är många sådana liksom, vi har fastnat i en sifferexercis om dödstal och kontrast, men jag tycker att allting ändå pekar på att man vågar utmana både myndigheter och personer som säger saker och ting och ställa dem liksom lite mot väggen. Har du belägg för det här trots att du har en fin titel? Kan du verkligen luta dig mot någonting, eller är det bara tyckande? Så på något sätt så tycker jag, alltså det beror på om du konsumerar bara en liten del av, alltså din mediebubbla är väldigt liten, då kan du få någon skev bild och få en förstärkt katastrofkänsla. Men om du har ett brett nyhetsintag, så det enda du får egentligen, så jag såg någon intervju med någon italienska som var jävligt förbannad igår på TV, för hon var så där, men nu tar de i för mycket, för Italien har ju verkligen drabbats av panik på när man sätter så många som miljoner i karantän, så att och jag tycker ändå att vi får ju en nyhetsbevakning som skildrar att myndigheterna kanske överreagerar, och vi kommer kunna få ställa dem till svars efteråt, men samtidigt tror jag att alla ändå, ingen vill vara den redaktören som tar ner liksom känslan av att det här kan vara en riktig pandemi. Och då blir det någon sorts, balansen blir att ja, vi vet ingenting, så vi kör på alla spår samtidigt i princip.
Men två reflektioner där. Dels tycker jag kanske inte att myndigheten har fått i första hand kritik för att liksom tona upp allvaret, utan snarare tvärtom, att det liksom medierna bonkar på från ena hållet medan myndigheterna försöker att mana till lugn, kanske lite väl mycket till och med, kan jag väl tycka. Men
det är väl ändå den logiska, medierna ska väl kanske ställa den typen av frågor. Det är värre om det är tvärtom, att myndigheterna har en Nu är det på riktigt. Nu är det katastrof. Och medierna skulle säga nej. De har fel. Ja, då,
ja. Kanske, men om du tittar på svininfluensan, så blev ju en effekt av paniken, kanske inte bara det, men att vi valde i Sverige, till skillnad från många andra länder, att massvaccinera hela befolkningen. I onödan, kan man nog med facit i hand säga. Och dessutom med den väldigt negativa effekten att flera drabbades av biverkningar av
det vaccin. Det ligger ju lite i botten på diskussionerna nu också, den effekten att man testade ett vaccin, eller man tog och körde ett vaccin på befolkningen som inte var färdigtestat, och med de effekter det fick på framförallt de barn som drabbades av narkolepsi. Om man då tittar på hur hade det blivit om mediebevakningen i samband med vaccinationen hade varit att vägra vaccinera. Om det hade varit kampanjjournalistiken som drevs utifrån, hur hade det landat då?
Med facit i hand, jättebra naturligtvis.
Jo, absolut, med facit i hand. Men är det den typen av stark utmanande kraft vi vill att medierna ska ta gentemot, vi bygger ju ändå på någon sorts tillit till myndigheterna. Nu säger inte jag att man ska lita på myndigheterna, men den mediebranschen, eller så journalistikens roll är ju inte att mana till revolution i första hand, utan på något sätt peka på ja, nu ligger det här till grund för de här sakerna. Och jag tror att även när vaccinationen genomfördes så fanns det ju artiklar som visade på att det inte är färdigtestat.
Mm. Inte minst Svenska Dagbladet och ja, Ingen Atterström.
Så, men det ledde ju inte till någon liksom massiv kampanj där man liksom drev en linje att ni måste vägra vaccinera det svenska folket. Så det, och det är ju egentligen det som skulle vi väl ha haft det. Jag förstår att det hade tjänat ett syfte, men jag vet inte om det är den rollen vi vill att svenska massmedier skulle spela.
Två avslutande reflektioner då. En sak som man säger i den här rapporten efter svininfluensan är att det var väldigt lite granskning och att det var liksom problemet. Så det kanske då möjligen har förbättrats lite nu, att man är lite mer sunt kritisk i sin inställning och sin rapportering om myndigheternas åtgärder och så. Men min huvudpoäng är väl så här, mindre spekulation. Alltså försök att hålla er, ni journalister där ute, till det vi vet eller tror oss veta. Och inte dessa liksom olika undergångsscenarier. För det hetsar faktiskt upp folk på ett sätt som är osunt. Och det är inte riktigt ansvarsfull journalistik heller.
Nej, sen finns det ju alltid krafter som gillar att spela på polariseringar och hetsa upp. Och det har vi pratat också om. Man ska alltid dra öronen åt sig när folk börjar prata om kaos och oreda och sådana saker naturligtvis. En sak som jag känner mig lite nyfiken på hur de ska hantera just den här efterdiskussionen, det är ju Riksrevisionen. För på något sätt så är det väl de som ska slutligen granska det här ur medborgarperspektivet. Om man har hur man hanterade det här helt enkelt, om de ens vågar ta i det.
Ja. Och MSB kommer också göra det.
Absolut, men det är väl Riksrevisionen som ska granska MSB och det är väl då det blir riktigt spännande. Så.
Sant. To be continued med andra ord gäller dock inte för det här avsnittet av den svenska modellen som härmed är slut. Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal, och Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena. Tillsammans samarbetar vi kring denna podd. Vi tackar för oss och så hörs vi igen om 2 veckor. Hej då!
Välkommen till Unionen.
Hej! Jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.